har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och var har jag kommit någonstans?
Du har kommit till Ekelids förlag och jag heter Bertil Ekelid. Jag grundade förlaget 1993, jobbade på Veckans Affärer innan dess och började ut böcker där, men jag fick frågan om jag ville köpa ut förlaget och då gjorde jag det. Jag tänkte jag kör ett par år och går inte för jag vill göra något annat, men nu har vi hållit på i snart 30 år.
Ja, nästa år är 30.
Ja, det blir ett jubileum faktiskt, så att det är fantastiskt kul där.
Går det bättre nu eller sämre jämfört med när ni började?
Ja, det går de senaste åren mycket bättre faktiskt. Och det tror jag beror på att vi har blivit mer och mer etablerade som ett starkt varumärke, framförallt inom näringslivslitteratur.
Ska vi kolla lite på böckerna, vad ni har gett ut för någonting?
Ja.
Maktspelet i Volvo, en skildring inifrån.
Ja, det är en mycket spännande bok. Det är Hans Nyman som var chef för Volvo Stockholms kontor och senare informationsdirektör på lastvagnar. Han jobbade med Gyllenhammar en hel del och beskriver maktspelet i Volvo och spelet bakom kulisserna. Så att det är väldigt intressant. Alltså en vittnesskildring kan man väl säga om någon som var med.
Det är ju faktiskt ganska intressant, för att annars så det finns ju mycket, till exempel när det gäller så där PG Gyllenhammar, att man kanske fokuserar på vd:ns story eller liksom den som huvudpersonens berättelse så att säga.
Ja, precis. Så Gyllenhammar har ju själv gett ut flera böcker och där är det ju hans story, och det, man märker ju här att här är en annan story, och det har man även sett i TV-program som har gjorts när andra chefer har blivit intervjuade, att det inte riktigt samma story.
Breven berättar?
Ja, det är en rätt så speciell bok. Ingvar Kamprad, han styrde sin miljardkoncern genom att sitta och skriva handskrivna brev som han faxade ut till medarbetarna. Eller han faxade ut det först till den som heter Staffan Jeppsson som är den som har skrivit den här boken, som var hans assistent. Och sen skickade han breven vidare till de som berördes. Och ofta handlar det om hans besök i olika IKEA-varuhusen runt om i världen. Och då kanske man kan tro att Ingvar kom dit, träffade chefen och var där några timmar. Men så var det inte, utan han var där ofta minst 2 dygn på varuhus. Han kom ofta på morgonen innan de hade öppnat, så att han kunde se liksom hur det såg ut utan att någon hade plockat i ordningen för att han skulle komma. Och sen efter det så gjorde han rapporter vad han tyckte var bra och vad han tyckte var dåligt och vad man skulle förändra.
Som kom som i brevform?
Ja, som kom i faxade, då, handskrivna, rutmönstrade. Ja, här ser jag ett exempel. Polen, vårt andra hemland, står det på den här brevet, eftersom de ju tillverkar mycket möbler i Polen. Det är inte så van med bilder på Jonas Kamprad faktiskt, men där är en bild på Jonas och Ingvar som dricker öl.
Här står också ett citat från honom, Ingvar Kamprad. Att endast den som sover gör inga fel. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium. Den som förmår att göra om och rätta till.
Ja, det tycker jag är en bra princip. Att den som är rädd och inte vill göra fel, han gör heller kanske ingenting som är bra eller märkbart. Men alla har rätt att göra fel, och gör man fel så rättar man till det. Det var kanske väl det hans brev handlade om, att okej, det här kanske inte var så bra, det här måste vi göra om.
Om vi tittar, det finns en till titel här som börjar med makten, myten, människan.
Percy Barnevik, ja. Och den här gav ut 1998. Det var väl när Percy Barnevik var på sin höjdpunkt. Han hade nyss fått pris som Europas bästa företagsledare och var allmänt överskattade överallt. Och den skriven av två journalister, Martin Haag och Bo Pettersson, som har en delvis i boken en rätt kritisk inställning till Percy och framförallt hans resultat. Och efter det så börjar ju hans storhet att ifrågasättas. Så att den här hade väl lite tur att ge ut när han, som sagt, var på sin höjdpunkt.
Här ser jag också Olof Stenhammar, nuvarande börsens, Stockholmsbörsens skapare, ska vi säga så?
Ja, det kan man ju säga. Ja, börsen fanns ju förut, men vad han startade framför allt så var det ju optionshandel i Sverige. Ja. Han hade varit i USA och jobbat på hos en fondkommissionär som hade sån handel, vilket var helt nytt då på den tiden. Och sen flyttade han till Sverige och startade upp den verksamheten i Sverige med stort motstånd från politiker, börsen själv, alla egentligen. Men lyckades och slutade så småningom med att han tog över hela Stockholmsbörsen.
Sen har vi också Peter Wallenberg, den förlorade sonens återkomst av Ronald Fagerfjell, som är en gammal chefredaktör på Affärsvärlden.
Det stämmer ju bra det. Och han intervjuade ju, alltså, Pirre som han kallas för, han intervjuades av Ronald någon gång, och sen efter det så verkar han ha fattat tycke, för då han liksom ringde upp och sa, kan du inte komma bara och prata? Och det satt de och pratade, jag vet inte hur många timmar i många omgångar. Han berättade helt enkelt allting. Men det här var sånt som inte var avsett för publicering då. Utan då när Peter Wallenberg dog så satte vi igång med boken helt enkelt.
Här ser vi en till förresten, så jag måste passa på att fråga dig. Om någon lyssnare kan gissa, han har nu engagerat sig i skattefrågor. Ska vi säga någon mer ledtråd?
Ja, han var även en stor företagsledare för ett av våra allra mest framgångsrika och lönsamma företag.
Lastbilsföretag?
Lastbilsföretag kan jag säga. Leif Östling givetvis.
Och han var också ett tag ju ordförande, va? För Svenskt Näringsliv.
Ja, han var ordförande för Svenskt Näringsliv, och han har ju också varit chef inom Volkswagen-sfären.
Och han har då gett ut en bok här hos dig som heter I backspegeln. Min tid i Scania, Volkswagen och Wallenbergsfären.
Ja, och det är... man ska inte skryta själv då, men det är en väldigt bra bok, för han, Leif, är ju väldigt uppriktig och frispråkig, och han säger som det är, och ett av det som är mest intressant med boken tycker jag, det är ju liksom just den här maktspelet inom Wallenbergsfären då, när Volvo försökte ta över Scania, och att det skedde utan Peter Wallenbergs kunskap, och till hans ilska kan man även säga.
De hänger ihop lite grann, eller maktspelet i Volvo?
Ja, lite och... kanske. Även Gyllenhammar var ju innan, och det här hände på... Det var Leif Johansson som var vd då, och visade sig att han hade i sin tur pratat med Marcus Wallenberg, gjort upp det där utan att Peter Wallenberg, som ändå var hedersordförande i Investor, fick reda på det, och ännu mindre Leif Östling. Han fick reda på det på en bilmässa i Frankfurt, tror jag det var. Lite chockartat. Men så det skildrar det spelet. Så den fick mycket uppmärksamhet och har sålt väldigt bra.
varje år hur ni landar på ungefär 10 miljoner kronor i år eller lite drygt?
Ja, ja det stämmer bra. Vi ligger kring 10 miljoner varje år.
Och hur ser marginalen ut?
Ja, i år blir det ett efterfinansnetto och 1,5 miljoner i vinst.
Det är bra.
Ja, det är mycket bra för bokbranschen. Alltså man, i branschen är man nöjd med 5% vinst och kommer man upp i 10 så är det jättebra. Och så att i år är det ännu bättre.
Hur kommer det sig att ni har nästan dubbelt så bra marginal då jämfört med snittet?
Ja, det vill jag inte säga. Det här är ju bara något de senaste åren. Men det beror på att vi är väldigt nischade på näringslivsinriktade böcker och plus att vi gör memoarbiografier som också säljer bra. Och att vi är en liten organisation. Vi är ju bara två som jobbar här och det innebär att vi inte har så stora fasta kostnader som många andra förlag har.
Vi har ju pratat om några böcker här. Vilken är storsäljaren?
Ja, det är utan tvekan Fredrik Eklunds sälj. Konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Ja, det var väldigt intressant. Jag hade inte räknat med det, men den har faktiskt sålt i 100 000 ex.
100 000?
Ja, och det är ju väldigt mycket för en sån här bok.
Och han har då gjort sig ett namn som fastighetsmäklare och också tv-stjärna ju, i USA.
Ja, vilket väl är hemligheten bakom framgången. Han kom ju till USA med två tomma händer som man brukar säga för. Och etablerade sig som någon slags toppmäklare i New York och var även med i programmet Million Dollar Listing som har gått många år ända fram till nu tror jag. Och han var uppenbarligen känd, den gick i TV3 så han var kanske inte känd hos den så här, stora publiken men han var väldigt känd i en speciell målgrupp och uppenbarligen var de som köpte boken.
Kanske också folk som är intresserade av att sälja?
Ja, alla som är intresserade av att sälja oavsett vad. Och vi har aldrig varit med om något liknande. När vi var på Akademibokhandeln och han presenterade boken så var det 400 pers där. Vakterna fick stoppa folk för att man fick inte ta in fler på grund av brandsäkerhetsskäl.
Men var det självklart? Fattar du detta innan? Hur, den har 4 år på nacken, 5 år eller något sånt?
Det är nog det. 2016, så det är 6 år.
6 år? Nej, men vilken vacker handstil, vad säger du?
Ja, verkligen.
Om den säljer då 100 000 exemplar, hur mycket får ni för varje såld bok? Och vad, liksom, för jag gissar, den här kostar 250.
Ja, vad man går efter är ju förlagspriset till bokhandeln och... Det är alltså bokhandelns inköpspris. Mm. Det är det man går efter, vad vi får. Nu kommer jag inte ihåg vad vi tog för det. Men vi tog 160 kronor, vilket då var lite översnittet. Och sen går det bort givetvis distributionskostnader och rabatter till bokhandeln då och hans royalty. Så det är inte så lätt att säga vad, men det blev några miljoner i plus. Det blev det.
Och en snittbok hos er då, vad skulle den sälja?
Om man säljer 2000 ex av en bok så är det bra.
Så att sälja 100 000?
Det är enormt. Alltså när vi gav ut den, vi trodde på 5 eller 10 000 kanske. Och det är ju också lite kul får man väl säga. Man ska använda det ordet då, jämfört med konkurrenterna. Men det var ju en agent som kontaktade oss och flera andra förlag, bland annat de här riktigt stora förlagen. Och det var faktiskt bara vi som nappade. Och de andra sa, nej, vi trodde inte han var så känd i Sverige. Så att, det var lite kul.
Blev det då ert rekordår?
Ja, det tror jag man kan säga. Det tror man kan säga, absolut. Så blir det ju.
Så det gäller liksom också att få in någon hit om året?
Ja, helst ska man göra det. Eller alternativt ha många böcker som säljer hyggligt bra.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
För de som lyssnar på podden så ser vi också en annan bok här som är författaren av Segerfrid tillsammans med Ulrika Fjällborg, och den heter Bakom börsens kulisser. Hur gick det till när den kom ut?
Ja, han kontaktade mig helt enkelt, och det var väl av det skäl som jag kanske har nämnt tidigare, att vi har ett starkt varumärke, så folk som vill ge ut böcker inom den här branschen, de kontaktar nog oss i första hand.
Jag tänker också som med dig till exempel, du har läst väldigt mycket ledarskapsböcker, väldigt många vd-böcker och redaktörat. Vad har du tagit med dig från det? Lär du dig något liksom varje gång, eller finns det någonting du tänker?
Ja, det är ju det som är fascinerande med att vara bokförläggare, att dels träffar väldigt många olika personer, så man får ju träffa många spännande personer. Och dels får man ju inblick i väldigt många ämnen. Det är väl ungefär som en journalist. Man kan lite och mycket, kan man säga. Så att, absolut.
Men hur är det då att redaktöra, om det är någon som har bestämt väldigt mycket, inga namn nämner då, men om det är någon vd som är van att bestämma och man kanske är faktiskt ganska liksom smart person och så, men man kan inte riktigt skriva. Hur är det att jobba ihop eller mot en sån person?
Det är inte så svårt, för som regel så skaffar de sig en så kallad spökskrivare, alltså någon som skriver boken. Och då är det oftast någon journalist eller liknande skrivkunnig person. Så just det är inte så svårt. Nej, det brukar nog alltid fungera.
Vad brukar vara svårt då?
Ja, vad som är svårt med författare i allmänhet, det kan ju vara att man har lite olika åsikter om saker och ting, hur det ska göras helt enkelt. Och det kan väl bli många diskussioner, och många tror att just deras bok ska bli en bestseller, men så är det ju inte. Alla böcker blir inte det. Så att det handlar väl om att försöka förklara för dem hur det fungerar i bokbranschen.
Så det kan nästan vara bland liksom din största utmaning, att man tror att min bok som jag har skrivit nu om mitt liv och mitt yrkesverksamma liv, det kommer sälja jättebra.
Ja, absolut. Så därför handlar det om att ha rimliga förväntningar. För det är oftast, som du vet, du har ju varit på Affärsvärlden och vet hur börsen fungerar. Om Volvo gör 5 miljarder resultat i ett kvartal, så kan man ju som utifrån tycka att det är jättebra. Men så går börsen ner, och det beror ju på att börsen eller fondkommissionärerna trodde att den skulle vara 5,5 miljarder. Och det är samma sak här, att ibland har jag författare som kanske har sålt 5000 ex och som jag tycker är fantastiskt bra, medan personen i fråga tycker att det var jättedåligt, för de trodde de skulle sälja 100 000. Så det handlar om att försöka dämpa förväntningarna tidigt och säga att det ungefär så här kan det bli, och går bättre så... Jag kan nämna en annan bok, Jakob Palmstiernas memoarbok, som blev väldigt uppskattad, Jakob Stege. Han frågade mig, vad tror du om du ska sälja? Och i det fallet hade jag fel, för jag sa 3000. Han är visserligen detta bankdirektör på SC Banken och fick avgå under uppmärksammade former. Men ja, jag tänkte han ändå en av många företagsledare. Men den blev ju också en succé, den har sålt i mer än 20 000. Så i det fallet hade jag fel, men det är bättre ändå att ligga i underkant.
Vilken har sålt minst?
Ja, jag kan ju ge ett exempel. Ibland ger vi ut böcker som är finansierade av fonder eller stiftelser där någon författare har skrivit en bok och man får och som är man ja, tycker är viktig att den kommer ut även om man inte tror att den ska sälja. Och det vi då får stöd för utgivningen. Och vi gav ut en bok som heter Bortom Westerberg-effekten som handlade om då när Bengt Westerberg har avgått och de har skrivit att två aktiva politiker då i ungdomsförbundet. Och den boken väckte stor uppmärksamhet. Jag tror vi fick 264 tidningsklipp. Och vi hade liksom betydligt fler klipp än vi sålde böcker. så kan det också vara. Det är inte självklart att media genom slag ger effekt i bokförsäljningen.
Hur tycker du att den personliga berättelsen har förändrats sedan du drog igång det för 30 år sedan tills nu? Vad är det man vill lyfta fram? Vad är det man inte vill lyfta fram riktigt? Och sådär?
Problemet är att väldigt många memoarer handlar om att jag har gjort allting rätt och alla andra har haft fel. Och det är väldigt tråkigt. Så
det är tråkigt för alla andra.
Ja, det är tråkigt, jag visst, för alla andra som ska läsa det, för så kan det inte riktigt vara. Och ibland får jag sådana manus som jag tackar nej till av det skälet, för att det finns ingen spänning, det finns ingen dramatik, inga konflikter, allting har bara liksom flutit på som på en räkmacka, och så är det ju inte. Så de som säljer är de som också berättar om det som kanske inte gick så bra.
Säger du då att det här är för tråkigt helt enkelt, eller det här kommer inte sälja? Så är du så rak?
Ja, absolut. Jag är alltid rak. Jag säger det här är intressant. Du har haft ett intressant, en vanlig replik jag har. Du har haft ett intressant liv, men tyvärr tror jag inte den här boken kommer att sälja. Och det tycker jag är uppriktigare. Jag vet att många andra förlag kanske säger ja, vi har ju inte utrymme just nu, eller någon sån där liksom mer svepande förklaring. Men jag är mer brysk och säga det här kommer inte att sälja.
Har du själv tackat nej till någon storsäljare?
Ja, säkert. Nu har jag hållit på 30 år, så det är lätt att komma ihåg allt. Men jag kan ju nämna ett exempel från en helt annan bransch. Vi har även gett ut en del idrottsböcker, bland Glenn Hussein till exempel. Och en del andra idrottsstjärnor som också säljer bra. Så det, en annan framgångsfaktor är ju om du är mycket känd så säljer du. Så är det. Och så fick jag en fråga om en som kanske inte du heller vet vem det är. Per Karlsson som var mittback i AIK under jättelång tid, om det var 20 år minst. Välkänd inom fotbollsbranschen självklart. Och då fick jag frågan om jag ville ge ut den, men jag sa nej, men han är inte tillräckligt känd hos någon bredare allmänhet. Jag tror inte han säljer. Han är rätt anonym som person också, ingen sån där som sticker ut som Glenn Hussein till exempel. Och sen såg jag, det var Marcus Birro som frågade mig, och sen såg jag hans Facebook då, att Per Karlsson hade varit på Libres för boksignering och signerat 2000 förhandssignerade böcker. Så det insåg jag, ja, här har jag gjort ett misstag.
Vad det gäller just när det är just med personer, dels har du lärt känna dem och sådär. Finns det någon annan, vad ska man säga, någon ledarskapsfilosofi eller något liknande som du har tagit till dig som du tycker, men liksom gemensamt för alla de här 600 böckerna som du har gett ut? Det är 600 va?
Ja, drygt 600.
Ja.
Jag skulle ju kunna vara lite elak och sammanfatta nästan alla ledarskapsböcker. Och det är helt enkelt att de går ut på att man får medarbetarna att göra som man vill. Helt enkelt. Det är det handlar om. Alltså. Och det är ju helt rätt. Alltså att man måste ju få dem att ställa med sig på vagnen. Men det är ungefär det alla handlar om. Eller de flesta handlar om.
Och så finns det olika trick för det, menar du?
Ja, trick behöver inte vara, men metoder. Och många författare har sina modeller och ja, som säkert fungerar bra. Som är fascinerande tycker jag att det finns så många konsulter som har så många olika modeller och alla tycks fungera. Så det är bara bra det.
Men kan man säga något annat? Så här gjorde jag, så fick jag med mig alla. Ja, så ska du göra så att medarbetarna gör som du vill. Så sammanfattar du ledarskapsböcker. Ja. Men, och jag tänkte också på de här böckerna där det är liksom en vd som pratar. Alltså den riktiga ledarskapen, inte någon utifrån utan... eller entreprenörer, ifall du kan säga alltså antingen om entreprenör, om du kan säga någonting om entreprenörer eller ledarskapet som folk skildrar det.
Ja, det var en som inte står här, så är det, jag gav även ut en bok av Jonas och Robert av Jocknik på Oriflame. Och det var en av de bästa böckerna tycker jag, för att deras historia har verkligen gått upp och ner så här, att de har varit nära konkursens rand vid många tillfällen och lyckats klara sig. Sen har de fortsatt och så vidare. Så att, det är sådana böcker som är intressant att läsa. Där man, det är inte bara uppåt hela tiden, utan det är dramatik och stora risker inblandat. Och så är det en del andra, framförallt entreprenörsböcker också. För många har ju haft motstånd från olika håll. Jag vet inte, några böcker om entreprenörer inom sjukvården som ju då började starta till exempel Mamma Mia då, när det var, fick ha privata företag och som blev motarbetade av politiker, beslutsfattare, läkare, Socialstyrelsen, alla. Och vi gav nyligen ut en sån bok av Shori Sand också, som invandrare från Iran som startade ett företag och blev också motarbetad på samma sätt, men som lyckades väldigt bra. Startade Avicina Group som blev rätt stora inom den branschen. Så det tycker jag är kul att entreprenörer som lyckas trots stort motstånd från väldigt många.
Och det är en annan story än de som är i toppen av ett företag, tjänstemännens historia.
Ja, precis. De har ju varit anställda. De har ju inte tagit några personliga risker som regel. Så att det är en helt annan story. Utan då handlar det mer om hur man driver företaget och sagt vad får medarbetarna med på tåget. Leif Östling handlar ju en hel del om. Han införde Lean till exempel efter modell från Toyota på Scania, vilket är en av framgångsfakturorna till Scania. Och det var inte så lätt att få alla medarbetare med på det tåget, men han skildrade det. Så att det är den andra typer av problem eller utmaningar kan man ju säga som de har jämfört med entreprenörer som ibland får slåss mot allt och alla.
I procent, hur mycket får ni och hur mycket får författaren för varje bok?
Ja, man går ju efter förlagspriset och där brukar författarna få 20-25% av förlagspriset.
Och ni får?
Ja, vi får ju på ett sätt resten, men vi har ju kostnaderna då för vad jag nu berättar om, alla formgivare och redaktörer och tryck och sånt där. Så att det är lite svårt att säga.
Men kan man säga 50 ungefär?
Ja, vi får dem absolut minst 50 i alla fall, ja.
Ser ni vissa utgivningar och så här, nästan som riskkapitalbolag, att man liksom, det som blir, det blir, eller du vet ungefär innan?
Nej, absolut inte. Man vet, man,
förstår du vad jag menar med det?
Jo, jag förstår vad jag menar. För det första så vet man aldrig. Ja, man vet att Leif Östling kommer att sälja och Percy Barnevik, självklart den typen av välkända namn, men många andra, så det är ofta som man tror att den här boken ska sälja, gör den inte, medan andra som man inte tror säljer bra. Men sen, vi ger ut även samhällsinriktade böcker, och då kan vi ge ut böcker som kanske inte säljer så mycket, men det vi tycker är viktigt, och att då är vi glada om den går ihop, så att säga.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Du har gett ut 600 böcker och det är ju alltså 20 om året ungefär, fast det blir ännu mer koncentrerat. Kan du säga, hur ser utgivningen ut?
Ja, det blir ju väldigt intensivt eftersom bokbranschen har ju säsonger som mycket annat. Och man ger ju inte ut, i alla fall vi ger inte ut några böcker under sommaren och inte under december och januari heller. Så det innebär att det blir väldigt komprimerat. Så att på höstarna så är det så, från mitten på augusti till mitten på november ger vi i princip ut en bok i veckan. Och det är ungefär liknande på vårkanten också, även om det är lite påsklov och liknande där. Men framförallt höstarna är väl extremt intensiva.
Hur hinner ni med det?
Ja, vi är ju bara två som är anställda här. Jag och min fru Marie Hasselroth Ekelid som är redaktör och vd. Och vi lägger ut då väldigt mycket då på frilansare som redaktörer, korreläsare, formgivare och så vidare. Och tryck givetvis. Däremot så sköter jag all marknadsföring själv eftersom jag har en bakgrund som journalist och vet hur media fungerar. Så det kan stundtals bli väldigt intensivt då, framförallt på hösten.
Det sägs ju att det inte köps böcker längre. Men du har ett förlag och ni är ju, liksom marginalen är 10% drygt. Vad händer?
Ja, det finns olika sätt att se på det. Men om man börjar med oss så är vi ett nischat förlag inom ett speciellt område. Och där vi är rätt stora. Ibland brukar jag säga att vi är marknadsledande inom det. Om det stämmer vet jag inte. Men vi är stora i alla fall inom den här affärsinriktade sektorn. Så att på så sätt så har det gått bra. Men sen den allmänna trenden i bokhandeln är ju som du mycket säger att framförallt ja, de här som vi tittar på nu, pappersböckerna, de säljer inte säljer mycket mindre. De har gått ner sedan 2009 och fram till nu kan man säga. Vissa år har det varit utplattat, men i princip har de gjort det. Och det som ökar nu är ljudböcker.
Kan du förstå det?
Jag kan förstå det på ett sätt, att det är väldigt praktiskt. Jag lyssnar själv på ljudböcker när jag går till jobbet till exempel. För det är ju tid som man inte kan utnyttja till något annat. Och en del säger att de lyssnar på ljudböcker när de städar eller gör något annat tråkigt syssla i hemmet. Så att, nej, jag har full förståelse för det. Och jag tycker ändå att det säljs tillräckligt mycket traditionella pappersböcker. För det här med bokens död, det har man pratat om under hela tiden jag har varit med och även innan. Så att det händer inte. Folk vill ha pappersböcker. Då kan jag säga som exempel Fredrik Eklund. Alltså de köpte den boken, de var, skulle jag tro, mellan 18 och 30 år. Alltså yngre människor. Och om man tittar på den fysiska boken så har den sålt i 100 000. Det finns även som e-bok och det har väl sålt några enstaka tusen. Så med andra ord, även yngre människor tycker att det är bra med pappersbok. Så det är på ett sätt glädjande då att även den kommande generationen kommer att läsa pappersböcker. I varje fall så länge jag håller på.
Vad tänker du om det att folk, när de ska läsa generellt då, att de framförallt tycker om deckare och skräck och kommer du liksom med någon stor omvälvande historia om något som har hänt i Sverige och svenskt näringsliv? Sådär. Vad tänker du kring det?
Ja, jag tycker nog att jag har förståelse för det. Jag menar, folk, det du nämner är ju sånt som säljer bra som ljudböcker, deckare och kriminalhistorier och skräck. Och det är väl helt enkelt folk vill ha förströelse och jag har inget att säga om det. Jag läser själv deckare på kvällarna så att jag har inget att klaga på faktiskt på det sättet. Så att, och vi klarar oss ju bra ändå. Så att,
och nu sa jag det som säljer bra inom ljudbranschen. Och om man då säger pappersboken, vad är det som säljer bra där?
Ja, det är ju väldigt enkelt. Väldigt kända personer. Jan Guillou, Leif G.W. Persson, Camilla Läckberg, Martina på sin tid. Ja, alltså den typen av mycket kända personer.
Vad tycker du om det?
Jag tycker det är bra att Gio och Persson säljer böcker. Det har jag inget att säga om. Däremot en annan trend som kan vara lite tråkig är att till exempel det är många kändisar som ger ut kokböcker. Och jag har lite svårt att tro att de själva har suttit och skapat alla recept. Utan det handlar om att de sätter sitt namn på en kokbok. Och det kanske är lite mer diskutabelt kan man väl säga.
Bokbranschen i sig som det ser ut. Ni är nischade och sen ska vi se om jag tänker rätt. Sen tänker jag att det finns två jättar. Och framförallt då det är Bonnier. Mm. Och sen är det Norstedts / Storytel.
Ja, det stämmer. Och natur och kultur, men de är störst inom läromedelssidan. Så de är inte lika stora inom vanliga.
Men de är rikast va? Natur och kultur?
Ja, de har ju en stiftelse som har mycket pengar. Så att de tror jag kan unna sig ljudböcker som ungefär som jag sa. Men som man tycker är viktiga, men som kanske inte alltid kommer att ge plus i nedersta raden.
Och hur ser branschen ut i övrigt? Liksom, nu säger du att det går jättemycket mot ljud helt enkelt. Men man fortsätter ändå sälja böcker. Vad ser du framför dig att det har hänt inom branschen inom kanske 5 år eller så?
Hade du frågat mig för några dagar sedan så hade jag sagt att ljudboken kommer att fortsätta öka. Men nu har den faktiskt börjat mattas av. Alltså streamingtjänsterna har börjat mattas av och man inom, om jag nu minns rätt, inom Storytel så kommer man att minska personalen rätt så mycket. Så att på så sätt så tror jag inte längre att den kommer att öka lika mycket. Och pappersböckerna de kommer väl kanske att ligga kvar på nuvarande nivå, förhoppningsvis öka något. Men just nu, och sen får man ju se vad lågkonjunkturen för med sig, om det är med för en minskning. Det så kan det ju bli, men det har inte skett än så länge.
Ska vi bara kolla här hur det ser ut lite i lokalen? Får jag snoka runt här lite? För här ligger då en bunt, liksom här har du skrivit ut jättestor.
Ja, det är att Marie, min fru, hon jobbar som redaktör och det är hon som brukar ha sina manus här. Jag har inte så många manus på mitt.
Men det är verkligen, det är liksom en bytta. Hur ska man, ja, kan det, man kan det vara?
Det är det som är nackdelen med vad hålla på med böcker, att det blir väldigt mycket papper. Alltså man måste ju som regel skriva ut alla manus och till börja med läsa, redigera för hand och sen ändra datorn och jag skriver ut för att ha läsa inför utgivning och inför marknadsföring och så vidare. Så att det ser ännu värre ut på mitt rum kan jag säga.
För jag frågar bara, om man har ljudböcker eller som jag som har en podd som detta spelas in i. Ja, då märker jag ju att det är många som lyssnar på gamla avsnitt. Alltså om vi tar en sån som Segerfri till exempel, då ligger ju den och tickar.
Ja.
Och det är ju samma, så är det ju med vissa kataloger. Men med fysiska böcker så känns det ju inte riktigt så.
Nej, inte för de här vanliga. De flesta har en diagram här som inte syns i radio, men går ofta rätt snabbt uppåt från början i samband med publicitet och så vidare. Och så går det väl långsamt ner och sen efter några år så är det nästan ingenting alls. Det är den vanliga cykeln. Men fördelen med ledarskapsböcker, att där är det inte alls på det sättet. Där säljer de inte alls särskilt mycket i början, men kan sälja mycket under en lång tid. Och då har jag en här som jag tog fram faktiskt också. Ett praktexempel. Att vara chef och ledare, dina verktyg för praktiskt ledarskap. Den här gavs ut första gången 1997 och har sålt i 80 000 ex och säljer fortfarande mellan 1 000 och 2 000 per år. Så det motsvarar väl ljudböcker eller poddar att ledarskapsböcker som är bra, och den här verkar uppenbarligen vara inte tidsbunden. Det handlar om enkla saker, om man inom citattecken, som utvecklingssamtal och krishantering och så vidare som kanske inte förändras så mycket. Vi har reviderat den ett par gånger, men den säljer mer. Och samma sak gäller ju ljudböcker, att där säljer den också under lång tid. Så det är samma sak som med poddar. Folk hittar den efterhand. Så att
För det jag undrar ju också, vad finns värdet i förlag förutom den katalog som ska komma? Om man ser till den bakre katalogen, då menar du till exempel att det finns backlists. Men hur väl håller de i sig inom den här genren?
Ja, inom ledarskapsgenren håller de i sig. Inom den här biografigenren inte lika mycket. Men ändå, Leif Östlings bok som gav ut för var 4 år sedan. Den säljer ju fortfarande. Ja, nu säljer vi det mest i pocket. Men det går att sälja den typen av böcker under rätt lång tid.
Här så ser jag också en bok som är Urban Bäckström.
Jajamensan, han var chef för Riksbanken.
Och han har skrivit Tankar om aktiesparande. Har du gett ut många böcker som handlar om hur man ska tänka kring börsen?
Ja, inte många, men några har vi gett ut. Och det kan jag säga också. Det är också böcker som har sålt väldigt bra och som även där säljer nu lång tid. För det är också, det är ju inte aktuella saker, utan det är även där om metoder för börsplacering eller slags grundkurs eller vad man kan kalla det för. Så att den insikten gäller ju längre tid.
Men ska vi gå och kolla här ute då bara hur det ser ut? Här lämnar vi detta rum som du kallar det för. För mig ser det ut som ett arbetsrum.
Arbetsrum som numera har blivit lite grann av ett lager som ser ut som kartonger med böcker där och så vidare. Men det är ju ett arbetsrum med lager kan man väl säga.
Och här ser jag en massa CD-skivor, men det verkar vara sådana man spelar in på ganska mycket, va?
Nej, det är alltså korrektur som vi gjorde innan på den tiden man gjorde CD-skivor.
Så här ser vi till exempel Spelet om Volvo.
Ja, Marcus Wallenberg ser du där också. Makten över Ericsson har vi också gett ut en bok som. Numera gör man inte sånt, utan allting finns i lagret på annat sätt.
Det är jättefint ju.
Ja visst, nej, alltså, det, på ett sätt var det bra.
Dubbel CD, Makten över Ericsson. Och här, vem har vi här?
Kjell-Olof Fält. Ja just det här var den första vi gav ut av honom. Det blev ingen stor väst. Det är alltså en memoarbok som handlar om hans uppväxt i Västerbotten, där hans pappa var väl arbetade på bruket där i, om det var Holmsund. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Men,
alltså utanför Umeå?
Utanför Umeå, ja. Och så var meningen att han skulle också få en stor väst och börja jobba på bruket som alla andra gjorde. Men det ville inte han, utan han tog tåget till Uppsala sen när han blev myndig och började en helt ny bana.
Och här ser du, här är ditt rum. Här var lite stökigt, för jag går in och snokar lite?
Ja, du går in och snokar bäst. Ja. Det är inga problem.
Här är hur mycket papper som helst.
Ja, det här är min skambrå kan man säga. Det är sånt där som jag lägger, så det kan vara bra att ha, men jag vet inte riktigt vad jag ska sortera in det. Och sen när högen växt, och det har väl, om man ska fylla på någonting, så är det ju att, som du var inne på, så vi ger ut 20 böcker i snitt. De senaste åren har vi gett ut 25, ibland 29 böcker var rekordet. Och det är klart, då håller man på med det hela tiden, och då blir det att sortera papper, det är inte högprioriterat. Men jag ska göra det, har jag sagt nu här före jul, för att se om jag lyckas. Det går rätt fort, för man kan nog slänga det mesta, men man törs ju inte slänga alltihop, man måste ju titta på dem.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Får jag fråga, hur gammal är du ungefär?
Jag är 69.
Och du verkar ju tycka om detta och jobbar ju säkert kanske, hur länge, 10 år till? 12, 15?
Ja, jag vill inte ta ut något i förskott, utan jag har sagt, för det första så tycker jag att det är väldigt roligt och att det går väldigt bra. Så på så sätt ser jag ingen anledning till varför jag skulle sluta. Men vi tar några år till, så får man se. Jag vill inte göra några 10-årsplaner, men ett antal år till blir det utan tvekan.
Men vad har du tänkt ska hända sen? Har ni barn, eller vad har du tänkt ska hända sen?
Ja, vi har en son som är 23, men han vill bli sportjournalist, så att det här tror jag inte är något för honom. Nej, det har jag faktiskt inte. Det vet vi inte idag. Om vi ska sälja förlaget eller om man ska göra på något annat sätt.
Vad kommer till vår?
Ja, vi kommer ut med en bok om Läkerol, Läkerol-familjen.
Ahlgrens bilar?
Ja, precis.
Eller familjen Ahlgren, eller?
Ja, den heter Läkerol-familjen helt enkelt. En resa med Ahlgrens bilar är under titeln. Och det här skrivet är en av bröderna Ahlgren. De var fyra bröder, så att det är den yngste brodern. Och den handlar, som du ser här på klippet, Läkerol-bröderna i öppen strid. Så det handlar rätt mycket om det, om familjefejder helt enkelt. Så att det inte alltid varit, även om det Läkerol är extremt välkänt och Ahlgrens bilar har ju sålt hur mycket som helst, så har det inte alltid varit frid och fröjd bakom kulisserna där.
Och sen ser jag en annan bok som jag tycker ser kul ut. Toxiska chefer.
Ja, det ska bli spännande att ge ut den. Det är en författare som har dels egna erfarenheter av sådana chefer, men som även intervjuat rätt många personer som har motsvarande erfarenheter. Så att det är dels att man kan beskriva hur olika chefer kan styra på osunda sätt, och dels även det tips och råd på hur man ska hantera sådana chefer.
Så där har vi en motvikt till de här ledarskapsböckerna.
Ja, det kan man säga lite grann. För det här är ju mer en medarbetarbok, kan man säga, i första hand. Men delvis också en ledarskapsbok, för att, säger författaren. För det kan ju vara även chefer som har sådana chefer på en antingen högre eller lägre nivå. Så att så har ju många storföretag. Så att det kan ju vara så att man behöver hantera sådana också.
Sista frågan här bara. När man har att göra med så mycket personer som skriver biografier och så. Jag tänker också att det gäller också att när man är förläggare, att peppa en person så att den verkligen gör det den ska. Och det finns ju svackor och det tar lång tid och för att komma med en bok och sådär. Vad säger du om det?
Ja, man får vara inställd på det.
Men det handlar om det? Eller vad handlar det om mycket när man jobbar med folk på det sättet?
Ja, det handlar mycket om att vara flexibel. Att man har en viss deadline och det är inte alltid den hålls. Och ibland kan det vara några veckor sen, men i vissa fall kan det vara ännu mer som man måste skjuta på utgivningen. Så att, men det är jag helt enkelt beredd på. Jag kan ju säga att tidigare då när vi ägde Sabonier så var vi större. Då var vi sju stycken som höll på med förlagsdelen. Och ibland fick jag kritik av mina medarbetare för att de tyckte inte det var någon vidare planering. Och då sa jag det att problemet är att det går inte att planera hur mycket som helst, för att det är ett rörligt mål vi använder. För du kan ju inte börja med en bok förrän du får manus. Så det spelar ingen roll om du planerar in en bok, ett manus den 1 mars om det inte kommer någon manus då. Så att man måste vara flexibel i den här branschen. Det tror jag, det gäller ju alla förlag. Så att det får man inse att det är så.
Stort tack för att jag fick komma hit, Bertil Ekelid.
Ja, tack så mycket. Det var bara trevligt.
Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstein, som idag har hälsat på Bertil Ekelid på hans förlag som fyller 30 år nästa år. Den här podden, den är tillbaks om några dagar. Håll ut. Hej då!